Välkommen till Radio SRF vecka 48. Och som ni hör så befinner jag mig inte i våran vanliga studio idag. Och jag befinner mig inte heller tillsammans med min vanliga sidekick Therese, utan jag har idag till ära en ny sidekick. Vem är det jag har med mig?
Du har med dig Sara Chamlo Ekblad.
Och vem är du?
Jag är ledarhundsförare. Och jag är ordförande i Sveriges ledarhundsförare också. Och så är jag författare och lite allt möjligt.
Ska vi berätta var vi befinner oss någonstans?
Vi är på Malta faktiskt. Jag har flytt från vintern i Sverige och är på Malta och sitter här i sommarkläder.
Ja, här är det ungefär 21 grader i skuggan. Det är lite blåsigt men solen skiner. I Stockholm idag när vi spelar in det här så ligger temperaturen ungefär runt nollan. Så att det är ju även om det blåser så är det väldigt mycket skönare här kan man väl säga.
Mycket, mycket skönare.
Du har också med dig din ledarhund som ligger här. Vad tycker han om Malta?
Ja, Bris har hittills tyckt lite blandat tror jag. Han har varit lite trött. Vi har haft svårt att hitta grönområden och rasta på här. Nu har vi hittat lite grann i alla fall. Men när vi kom så var det väldigt, väldigt svårt att hitta någonting överhuvudtaget. Sen har vi precis kommit hem från en lång USA-resa så det märks att han är fortfarande lite trött.
Ja, han har ju blivit en riktig globetrotter, din hund.
Jo, han blev riktigt resvan. Vi sa det när vi reste också, vi fick byta flyg i München, att det märks att det är en resvan hund.
Och här på Malta befinner vi oss för att det är dags för det 10-årsjubileum för den europeiska ledarhundsfederationen och det är också konferens med EGDF som de heter. Och du ska ju faktiskt också du har en egen punkt i programmet. Vad ska du prata om då?
Ja, jag ska berätta om min långa resa till USA. Jag har tillbringat 5 veckor i USA och några dagar i Kanada också i de veckorna. Jag har besökt olika ledarhundsskolor och ledarhundsförare för att jag och Öyvind Vågen håller på att skriva en bok om ledarhundsekipage i världen.
Men ledarhundsekipage i världen, skiljer det sig så himla mycket åt mellan olika länder?
Det skiljer sig lite vad hundarna får lära sig och hur samträningen ser ut. Och sen såklart hur själva finansieringen av hunden och sen samträningen är också sådana saker som skiljer sig åt.
När vi var och letade efter rastplatser åt de svenska ledarhundarna som var med igår, då verkade det som att de som följde med oss var väldigt förvånade över att svenska ledarhundar behöver gräs. Har du som rest runt lite, är det något unikt svenskt att vi vill rasta våra hundar på gräs och så?
I USA pratade mycket om det också, för där vi kom först till New York och där var det väldigt svårt att hitta gräs, just på Manhattan i alla fall. Och ledarhundsföraren av skolorna som vi träffade där berättade att hon lär hundarna att rasta på alla möjliga underlag just på grund av bristen på gräs. De föredrar ju ofta gräs, men där är det något som aktivt ingår i utbildningen. Så jag är intresserad av att undersöka det här mer nu, för jag var ganska frustrerad när vi kom hit och att det var så himla oförstående. För jag tänker att det ändå är bra också. Visst, de kanske kan lära sig att rasta på andra ställen, men det är bra också att få gå och nosa. Det är trevligare själv också att gå runt i gräsen och gå på betongklumpar.
Nu har ju den här konferensen inte riktigt startat ännu. Vad är det du ser fram emot mest med de här dagarna?
Jag ser fram emot att knyta kontakter med ledarhundsförare runt om i Europa, för det är viktigt att vi samarbetar. Och sen är det här första konferensen som jag är på, så jag vet inte riktigt vad jag har att vänta. Det är väldigt maxat schema. Jag ser fram emot det och är lite orolig för att jag kommer vara väldigt trött efter. Men jag är väldigt glad att jag får vara här.
Vi ska byta ämne lite grann. Vet du vad guldkassetten är för någonting?
Jag tror att det är en tävling för där bästa reportage från någon taltidning utses, tror jag.
Du har helt rätt. Det är priset för årets bästa taltidningsreportage och i förra veckan delades det priset ut i Visby. Och då lät det så här.
Ja, det är ordentligt inslaget här. Ja, jag tror ändå att jag låter det vackra bubbelpappret vara.
Det prasslar när frilansjournalisten Ulrika Knutsson packar upp prisplaketten till årets guldkassetten. Priset för årets bästa taltidningsreportage. I förra veckan så höll taltidningsproducenternas förening konferens i Visby och det var där som priset delades ut. Det delas ut två pris, dels guldkassetten och dels ett hederspris.
Guldkassetten 2017 tilldelas Monica Gustafsson på Spotlight, taltidningen Västernorrland, för reportaget Fjällfiskare fångar lugnet, röding är bonus. I ljud målar Monica Gustafsson fjällvärldens hela atmosfär. Rymden, ljuset, kylan och krispigheten. Med varsamhet och humor lyfter hon existentiella frågor om tillit och livsglädje.
Monica Gustafsson på tidningen Spotlight som fick priset var inte på plats i Visby. Men Ulrika Knutsson som alltså har varit ordförande i juryn för guldkassetten ringde upp henne under ceremonin.
Och vi har ett förhoppningsvis roligt meddelande till dig att det är du som har vunnit guldkassetten 2017.
Jag är alldeles rörd.
Ja, men det är inte fel. Det gläder oss. Och jag vill tala om att vi i juryn, alltså vi var 150% överens om att du och Åsa Erisi, Kjellman Erisi, skulle ha priserna i år. Och sen så funderade vi länge fram och tillbaka vem som skulle ha kassetten och vem som skulle ha hedersomnämnande. Men till slut så bestämde vi att du får guldkassetten för den här kombinationen av omsorg om formen och värme i innehållet. Vi får ju alla verkligen följa med på fjället och vi får följa med den här inre resan hos människorna vi möter där vid fiskehålen. Och det är så roligt när juryn är överens om att vi bland många fina bidrag har plockat två som vi tycker mycket om. Och grattis Monica, varmt grattis. Och lycka till med allting annat.
Tack så mycket.
Hederspriset i årets guldkassetten gick till Skånes taltidningsreporter Åsa Kjellman Erisi för reportaget Fly utan att se som vi tidigare har sänt här i Radio SRF. Och nu så ska vi ta och lyssna på det vinnande reportaget i årets guldkassetten-tävling. Vi ska upp i den norrländska fjällvärlden.
Men vad är det som är så speciellt med fjällfiske då?
Lugnet. Tystheten. Det är liksom så avkopplande. Man tänker inte på någonting annat.
Det är premiär för fjällfiskekurs för synskadade. Och Anders Törnberg från Härnösand förklarar vad som är bäst med det medan vi går över isen på jämtländska Gevsjön väster om Åre. Veckan som började med vårdagjämning och slutade med att vi gick över till sommartid åkte de första kursdeltagarna i Härnösands folkhögskolas nyaste kurs till fjällen på isfiske.
Det här som vi är på väg till nu idag, det är ju en jättestor sjö. Och har man ingen som är van att fiska på den här sjön, då är det som att leta en nål i en höstack.
Sjön är flera kilometer stor åt olika håll och omgiven av både kalfjäll och skogklädda berg. En bra bit ut på isen syns en liten prick. Det är fiskeguiden Kent Andersson som väntar på oss. Han har bott i trakten i så gott som hela sitt 67-åriga liv och borde veta var rödingen står.
Hur länge har du fiskat, Anders?
Ja, jag följde med min farfar på fiske med långrev för att få ål i en insjö i Älandsbro. Så då var jag väl 3-4 år.
Åh, hur gammal är du då?
Ja, lite mer.
Nej, Anders är ingen novis bakom flötet, eller som idag bakom pimpelspöt. I sommar fyller han 69 år och trots att synen försvann för 4-5 år sedan har han fortsatt att fiska. Vinterfiske vid ett hål fungerar utmärkt, men sommarfisket med lina och krok som yr omkring har han fått ge upp.
Nu är vi snart framme här. Och då har Alvar dragit med en stor pulka med stolar och ryggsäckarna med kaffe och mackor.
Jag har ju inte isfiskat tidigare. Och det här med att möta de här, ja, jag säger gubbarna som är med oss, va? Och som är vana fiskare. Så jag gick runt väldigt mycket bara och lyssnat. Ja, hur gör man för att få en fisk egentligen?
Alvar heter Linder i efternamn och bor i Övik. Han tycker om att lära sig nya saker och uppskattar folk med erfarenhet. Själv fyller han snart 76.
De kom ju in åt fjorden, som man säger på jämtka. Det är alltså land nära, det är en 3-4 meter djupt. Nej, så att det är inte lätt att finna igen dem. I den här tiden är det ju hemskt svårt.
Kent parkerade sparken i gryningen och har fiskat sedan det blev ljust strax efter klockan 5. Det är några minusgrader och snöar och blåser. Grinigt väder som tydligen fisken också känner av. Kent säger att det fortfarande kan vara lite tidigt på säsongen, men deltagarna sprider ut sig runt honom och borrar sig ner genom den nästan 80 cm tjocka isen i hopp om att få upp det röda guldet ur djupet, fjällrödingen.
Och när han kom ner i vattnet, då sätter han igång och blinkar. Då aktiveras batteriet så att han blinkar. Det lockar fisken. Jag drar ut reven ungefär 1 meter taget och då vet jag ungefär vilket djup jag hamnar på. Och det är min rulle som låter.
Hur djupt ska du?
Ja, det är väl cirka 8-10 meter här. Man ska ju ner till botten och sen vevar jag upp en 2 decimeter ungefär. Så får man vara där då. Och blinka och locka fisken. Linan haka upp. Det är sånt som händer när det blåser.
Roger Johansson från Matfors utanför Sundsvall har fiskat så gott som hela sitt 70-åriga liv. För 12 år sedan försvann stora delar av synen. Efter att ha bearbetat den sorgen hittade han nya sätt att hantera livet. Och där ingår fiske och friluftsliv. När han träffade Anders Törnberg funderade de båda på om inte det här vore bra för andra också.
Sagt och gjort så satte vi igång och kollade och om det fanns något intresse bland de synskadade. Då. Så nu är vi ett gäng på 6 stycken här då, plus ledare från folkhögskolan.
Och nu är du då en inspiratör för andra synskadade att ta sig ut i naturen?
Ja, det är väldigt viktigt. Det är det ju. Absolut. Dels är det friskvård att man plumsar i snön så här på vintern och går flera kilometer ut på en sjö. Och sen ska man borra sitt hål. Och sen ska man stå där och pina så man kan få upp en fisk.
Så vad är det bästa med att stå över det här hålet då?
Ja, det är frisk luft. Mycket kamrater så här. Fast jag har ju varit ensam varg förut. Just nu drar in lite snö här och det är inte det bästa vädret, men det är härligt att vara ute i alla fall. Och sen om man får fisk, det är lite bonus.
Ja, så det är inte fisken som är huvudsyftet?
Nej, det är ju inte. Det är ju en del av den, det är ju absolut. Det är ju.
Har du haft någon app idag då?
Ja, jag har känt några små rackare där nere, men jag har inte lyckats få upp någon fisk på isen.
Du ska föreläsa om någonting som heter Från uppgiven till hängiven. Om att återvinna tron på sig själv och sitt naturintresse. Det är lätt spännande.
Att börja om, börja liksom, att återfå först självförtroendet själv. Och sen att komma igång och våga göra saker, för att det är inte farligt att prova fast man ser dåligt. Det är lite besvärligare och tar lite längre tid och allting, men man måste ju våga prova. Man kan inte sitta hemma och tycka synd om sig själv. Eller? Och det är det som är så bra med gemenskapen här inom SRF. Att vi kan vara ute på sådana här grejer och prova på olika saker. Det är jätteroligt och viktigt för självkänslan.
Vad har hänt, Anders?
Ja, det är som vanligt. Jag har dragit upp några fiskar. Jag kan inte säga hur stor de är, men de kändes hyfsat stora, kring en par hektar kanske.
De får åka med hem i alla fall.
De får åka med hem, ja. För att de frysas ner.
Är det någon poäng då att man åker iväg med andra synskadade?
Ja, det är det ju. Det är ju liksom för att se att, som i det här tillfället, att Alvar och Ingmarie ser att jag som i stort sett inte ser så mycket mer än ljust och mörkt längre, sitter här och drar fisk.
Hur känns det?
Ja, än så länge känns det jättebra, förstår du. Jag är varm om händerna och varm framförallt. Ja. Och det är ju inte dumt inte.
Du har ställt dig så du har vinden i ryggen.
Ja,
här.
Det är nog rätt viktigt, tror jag. Vet du, jag har upptäckt, jag har lärt mig det, att man ska ju försöka få pirken ner på botten. Och så ska man dra upp kanske en halv meter, en meter någonting. Och det är där du ska fiska. Och jag tycker det är svårt att hitta det här läget egentligen. Mm. Jag är inte säker. Alltså igår så kom någon och sa, jo men herregud, du har ju bara pirken under iskanten. Och det får man tydligen ingen fisk inte. Du vet hur mycket man ska lära sig. Alltså det gäller bara att lyssna, fråga, lyssna och ta del av kunskapen de har.
Det ser ut som du har gett upp, Anders.
Nej, jag har inte gett upp. Jag har tagit vilopaus till morgonbitti. Alltså, du tömmer huvudet konstigt nog. Alltså, man tänker inte på besvärligheter eller positiva saker heller, utan det är alldeles tomt. Man bara funderar, nappar det nu eller om 20 minuter? Eller så börjar man att titta, ska jag gå någon annanstans och fiska? Eller ska jag måste byta maggot? Eller man sitter och funderar på sådana där triviala saker. Det här är det bästa mindfulness. Hamnar du lite längre bort upp i fjällvärlden där det är absolut tyst. Du kan höra en ripa eller du kan höra en korp eller någonting sånt där. Det är det enda. Det är så otroligt stärkande.
Fiskelyckan i form av uppdragna rödingar var ynklig. Men lyckan i att träffa andra synskadade och se hur de hanterar livet. Att lyssna till fiskehistorier och andra historier. Att våga utmana sig själv, det är kursdeltagarna överens om, väger bra mycket tyngre än flera kilo fisk.
Så om det blir en fjällfiskekurs nästa år, vad säger du till Spotlights läsare?
Skynda på och anmäl dig i förväg. Det kommer att bli fulltecknat ganska fort.
Och reportaget gjordes alltså av Monica Gustafsson på tidningen Spotlight, som också då vann årets upplaga av Guldkassetten. Du nämnde ju lite grann här i början av programmet, Sara, att du ju förutom att du är ledarhundsförare också är författare. Och du har ju fått det ärofulla uppdraget att göra årets O'boy julkalender.
Ja, det har jag. Det är det senaste jag har skrivit.
Kan du berätta, vad handlar den här historien om?
Den handlar om, det finns två huvudpersoner som heter Josefin och Nima, och de känner inte varandra från början. Josefin är 11 år och hatar vintern, och nu är vintern på gång. hon gillar att springa och gillar liksom att röra på sig och göra grejer. Hon tycker att det blir svårare på vintern. Josefin ser inte heller. Och sen är det Nima som är 13 år och som är hockeykille. Han spelar hockey och har nu under hösten börjat sjunga i skolans kör också. Och det blir han lite retad för i sin klass, för att det ses inte som så coolt att sjunga i kör. Josefin har också en kompis som heter Ellen och de leker mycket i skogen. De har en gran som de ofta är vid. Och en dag så kommer de på att det är snart jul. Tänk om någon kommer och hugger ner den här granen till julgran. Och då handlar det om att de ska rädda den här granen. Och på olika vägar så kommer Nima in också och börjar hjälpa dem. Och Nimas kompis Cyrus.
Just Nima, han är ju som du säger, han är ju en cool hockeykille. Men han är samtidigt väldigt mjuk i sin personlighet. Hade du någon tanke när den karaktären skapades att han skulle bli sån?
Inte, det är inte så att jag tänkte, nu ska jag skapa honom så här. Utan han kom till mig och ville bli sån när jag började skriva. Det första jag kom på var att han älskar vintern. Josefin hatar vintern och Nima älskar vintern. Det var det första som jag kom på. Och sen tyckte jag att det var fint. Jag blev lite glad när han kom till mig och sa att han ville vara hockeykille och han ville vara mjuk kille. Inte så stereotyp, tuff. Så det var mer han som sa att han ville vara sån.
Ska vi ta och lyssna på första avsnittet av Rädda granarna?
Ja, det tycker jag.
Rädda granarna. En julkalender från Synskadades riksförbund.
Avsnitt 1. Nima och vintern. Nima är morgontrött. När han vaknar känns kroppen seg som tuggummi. Det är som att den skriker efter mer sömn. Så är det varje morgon. Han vill verkligen inte kliva upp. Han vaknar inte ens när klockan ringer för tredje gången. Det krävs att Nimas pappa kommer in i hans rum och väcker honom. God morgon, dags att vakna. Det är en underbar dag, säger han med glad röst. Men så lätt lurar man inte Nima. Han vet nämligen att hans pappa är minst lika morgontrött som han själv. Nimas mamma däremot, hon är morgonpigg. När hon är hemma är det alltid hon som väcker honom. Det händer så sällan eftersom Nimas mamma är vd på ett stort företag och ofta arbetar utomlands. Nima gäspar högt och vänder sig om i sängen. Nima, ligg inte där och grina. Hopp upp och ät en ballerina, fortsätter hans pappa. Tänk att pappa inte hängt med och drar samma skämt som när Nima var liten. Pinsamma pappa. Boom, pang. Stig upp som en boomerang. Pappa, sluta! Nima har plötsligt satt sig upp i sängen. Håret står åt alla håll. Poff, toff, sloff. Pappa! Nima kliver upp ur sängen. Pappa skrattar. Han vet hur man ska få upp Nima. I köket står redan bröd, smör och ost på bordet. Nima drar ut en stol och sätter sig. Hans pappa sätter sig mitt emot. Han brer några smörgåsar. Nima tar upp en kniv och håller den sömnigt i handen. Ställ ner kniven, säger hans pappa. Det heter lägg ner, rättar Nima. Han förstår inte varför hans pappa efter 20 år i Sverige fortfarande inte vet skillnaden mellan lägga och ställa. Ställ tröjan på stolen. Ställ kniven på bordet. Lägg smöret i kylen. Ska du inte äta frukost? Det är Nimas pappa som frågar. Nima tittar ner på bordet framför sig. Det står en tom tallrik på hans plats. I vanliga fall brukar hans pappa bre smörgåsar åt honom. Jag trodde att du skulle... börjar han. Från och med idag är det slut med det. Får jag inte larva mig när jag väcker dig får du göra din egen frukost. Du är stor nu, hela 13 år. Det hugger till i Nimas bröst. Det var ju inte så han menade. Han ville bara att pappa skulle sluta vara så barnslig. Det känns ovant att ta smörkniven, bre smörgåsarna och sen hyvla ost ovanpå. Han får inte till lika jämna lager som hans pappa. Imorgon ska han bita ihop och låta pappa larva sig bäst han vill. Usch, det verkar vara kallt ute. Pappa tittar ut genom köksfönstret. Han drar upp axlarna som för att visa hur kallt det är. Nima vet inte hur många gånger han hört pappan berätta om första gången han kom till Sverige. Det var en iskall dag i april. Det låg snö överallt på marken. Mjuk, vit snö. Nimas pappa är uppvuxen med snö i Iran. Men vintern är bara 3 månader och i april finns det ingen snö. Mörkt var det också i Sverige. Nimas pappa hade sandaler på sig när han klev ur flygplanet. Han kunde inte för sitt liv förstå hur människor kunde leva i ett så kallt land. Han tycker fortfarande inte om vintern. Nima däremot älskar snö och kyla. När han blir stor ska han flytta till Kanada och bli hockeyproffs i NHL. I Kanada älskar alla hockey. Det är inget konstigt, inte som här i Sverige där det mest är tuffa killar som gillar hockey. Killar som knuffas i skolkorridorerna och som visslar efter tjejer och spänner sina stora muskler. Hockey handlar inte om tuffhet. Kärleken till hockey handlar om kärleken till lagsport, om koordination och om att vinna eller försvinna. Nima vet att han ser ut som de tuffa killarna i skolan. Ja, han har till och med större muskler än dem. Det blir nog is på sjön snart, säger Nima och tittar ut genom fönstret. Det ser verkligen kallt ut. Det ligger frost på biltaken nere på gatan. Snart, äntligen, är vintern här. På vintern blir de tuffa killarna inte så tuffa längre. De vill inte vara utomhus utan stannar inne på skolrasterna. Det är bra, för då kan Nima åka skridskor i fred på skolgårdens isbana. Efter skolan har Nima träning med sitt ishockeylag. Det är mycket träning på vintern. Den tråkigaste tiden på året är sommaren. Då är det speluppehåll i NHL. Nimas tränare har semester och det händer inget särskilt. Det är inte bara Nimas pappa som ogillar vintern. I skolan är julen det enda positiva som det pratas om. Nima har aldrig firat jul och vet inte riktigt hur ett julfirande går till. Klart han vet att det är en kristen högtid, att man firar att Jesus fötts. Människor köper julklappar till varandra och dansar runt en gran. Nimas mamma brukar vara hemma på julen. Det är roligt. Annars är julafton som vilken dag som helst. Han antar att det blir så i år också.
Du har lyssnat på julkalendern Rädda granarna, skriven av Sara Schamlo Ekblad. Inläsare Malin Halland. Julkalendern är producerad hos Synskadades Riksförbund i november 2017. Producent Joakim Kohlman. Första delen av julkalendern Rädda granarna var det där alltså. Och det är ju december nu. Där vi sitter nu, då känns det ju inte som särskilt vintrigt, kan man ju säga.
Inte alls, men det verkar ju vara en massa julpynt här i alla fall.
Ja, när vi gick i en trappa här förut så hittade jag en jultomte som faktiskt var högre än dig.
Oj!
Väldigt så här naturlig storlek av Father Christmas. Så de verkar gilla julpynt väldigt mycket här på Malta faktiskt. Vill man hänga med och få veta mer om hur det går för Josefin och Nima, då så kan man följa O'Boys podd som finns där du hittar poddar. Och man kan också höra julkalendern via hemsidan srf.nu/julkalender. Men då är det väl dags för oss att ge oss vidare mot konferensen och ägna flera långa dagar åt ledarhundar. Intensiva och spännande dagar, eller hur Sara?
Jättespännande dagar och intensiva.
Och förmodligen så kommer ni få höra mer ifrån den här EGDF-konferensen i nästa veckas Radio SRF. Jag heter Joakim Kohlman.
Jag heter Sara Chambre Ekblad.
Vi säger hej då!
Hej då!